Varmt välkomna ska ni vara till Travkött 254 och starten ut av SM-veckan här på Åby Travet. Nu ska ni lyssna på Sören Englund.
Mm. Det går bra.
Så låter han. Jag heter Kristoffer Jakobsson. Jag låter så här. Och vi skulle kunna inleda och prata om ATGs driftstörning i lördags eller vad som hänt på slutet. Men vi går framåt. Jag brukar ju prata om IFK Göteborg och det här med att backspegeln inte ska vara större än framrutan.
Nej, det ska den absolut inte.
Och när vi har så mycket att titta på i framrutan som vi har med start onsdag den 27 september så kastar vi oss in i programmet. Det vi uppskattar.
Ja, verkligen.
Och ser att Emily Arning skriver en ledare, Emily som ansvarar för yearling sale-aktionen och det konceptet. Dessutom lite premie- och kvalhästar.
Ja.
Och en himla massa hästar som säljs på auktionerna. Vi ser vilka hästar det är. Det är dessutom smågoa wildcards som har kommit till. Vi kan nämna en hingstandel i FaceTime Bourbon Derby finalisten.
Nej.
Monastery Boko, det är inte den.
Nej, det är det inte.
Vad heter den då? Som var en tongrens.
Vad heter den nu igen?
Ja, nu är det nära.
Ja.
Nu är det nära att vi ska klippa för första gången i poddens 254 långa avsnitt i Sverige. Jo, det är visst den. Den var med i svenska derby från Sport 2 med Robin Backer.
Jösses, vad heter den så? Ja, det gjorde den.
Dessutom
det blir ju intressant vem som köper den.
En avkomma till Joanna. Efter Go Go Gaga. Så att det finns lite gött och blandat. Personligen så gillar jag nummer 62 och 98 extra mycket, för det är hästar som är födda på Varpsgård där jag kommer ifrån,
ja,
mamma
just
och pappa.
Det har du rätt i, ja.
Så
ja.
Då får man vara med på hela resan där när man står. Jag jobbar ju på auktionen som jag presenterar hästarna helt enkelt. Och förra året så hade vi ju en lyckad försäljning då vi sålde Farouk Bulsara för 650 000. Mm. Och när man har då sett en häst växa upp och satt på grimman och verkat framfötterna och klappat och borstat och pratat timvis med pappa och, om den här hästen, att sen se att någon tycker om det man har gjort. Mm. Det är en emotionell, cool grej. Mm. Och då är vi från Strömstad, där finns ju inte trav liksom. Att man kan lyckas med det.
Ja.
Så födde upp en häst, det är skitkul. Det är också skitkul att äga hästar. Och hästar som är köpta på auktionen hittar vi i lopp nummer 1.
Yeah.
Det är Sweden International Yearling Sales. Detta är alltså ett auktionslopp för tvååriga hästar.
Yeah.
Och dra mig baklänges. Det behöver man inte göra. Men det här finns det liksom mycket att analysera och prata om och titta på. Det gillar jag och du. Vi börjar direkt. Nio here, there, he dares, the devil.
The devil, ja.
Sören Kohlberg, ägare, skulle nog vara tränare och körsvän om han inte drog en enhandare. Alltså drev hästen med,
ja, just precis.
Han med en hand.
Ja, han blev avstängd där, ja.
Ordentligt avstängd. Jag tror han fick ett år. Yeah. Sören. Nu är den hos Sten Hjul, ser vi. Vann debuten på 15-4 full väg på Charlottenlund. Och vi vet ju att, eller vi vet, danska tvååringar är, det är varmare i Danmark på den vänster. De är oftast lite tidiga.
Ja, det är de, absolut.
Vad har du sett här?
Att det är någon mordvinnare, nummer 9, Hirdest, David. Jag tycker den verkar hur bra som helst.
Hur bra som helst?
Ja, ungefär så. Mm. Och jag tror att Sten Hjul håller precis med om det. För det är han egentligen som har myntat idéerna om den, att den är så här bra. Jättebra. Så den mötte äldre hästar senast, det skulle du veta.
Vad fan säger du?
Ja, han mötte äldre hästar. De startade inte två årslopp. Från 1 juli så är danska loppen i lägsta klassen öppna för tvååringar om man vill. Det är ju inte många som startar där, men om de startar så ska de ju dels utbildas och visa upp om de är i bra form och hur fortsatt matchning ska vara.
Det är bland det sjukare jag har hört.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Den mötte alltså den mötte äldre hästar. Och den mötte faktiskt den som var tvåa. Det är den som startade lopp 3 här. Churchill Face. Och den lämnade den ganska ordentligt sista 500. Så here, there's the devil är extra bra tåring.
Ja, det hör man ju. I övrigt då, ja, vi kan säga att ett Kantal galopperar i debuten på Gävle, men jag var på Solvalla i onsdags, nu kommer jag inte ihåg namnet, men det var British Crown-lopp där för två hästar. Backer hade en från spår 12 som Hagård tränade. Otrolig fart, det känns som den sprang jättefort, fjärde sista fem. Det känns som de ligger rätt på det, Paul Hagård med sina tvååriga hästar. Sju Captiva äger Holger Gustafsson, stall Melissa, inledde med en seger. Det är en häst efter Wallner, så det är ju, det är bara roliga hästar i det loppet.
Ja, visst är det.
Écurie Jean-Pierre Barion, vit och grön, äger 11 Charma. Det är alltså högsta hönset, om man får använda ett slarvigt uttryck. Jag tror han är ordförande i det franska travförbundet. Mr. JP, Mr. Invictus.
Ja, just precis, det har du rätt.
Han köper nog bra hästar.
Ja, ja.
Och satsar ju hårt på det här. Så att, ja, här finns det
nummer 10 såg mycket bra ut i debuten också.
Jo, men går man ut mot äldre så måste man ju...
Ja, alltså jag tror ju nian på stenhårt på den. Men jag gillar även tian, för det var en bra spurt på den. Jag var lite trög ut, men kanske kommer bättre på den nu. Men det betyder inte att jag tror att nian förlorar, för det tror jag inte att han gör.
Nej, vi går till lopp nummer 2 där... Ja. Det finns ju de där... oftast i poddsammanhang, Sören, så får man frågan, vem skulle du helst vilja dela en flaska vin med?
Oj, ja.
Att det liksom säger någonting om ens personlighet eller vad man har gjort sen. Om du skulle få svara på den frågan. Levande eller död?
Ja, herregud. Ja. Olle Gop hade jag ju gärna valt. Även Lasse Lindberg, den gamle bergshockeytränaren som dog för ett antal år sedan, fick jag aldrig träffa ordentligt. Någon på någon VR 75 mästarfest här, visserligen pratade jag med någon lite lätt, men jag umgicks inte med honom på det viset jag ville verkligen gjort. Jag tycker det verkar vara en mycket, mycket bra människa, så att det var en väldigt bra människa. Så jag säger Olle Gop i första hand och Lasse Lindberg i andra.
Det kan ju vara tre på en flaska. Det är väl det här programmet God kväll, tror jag, som man har ett helt bord där man får sätta det med middag. Varför pratar jag om det här då? Jo, för duon Torborg och Per-Olof Mittfjeld är nog rätt upp, högt upp på min lista, i alla fall vad det gäller Norge. Kanske toppas av Atle Hamre, den norska tränare. Men de har ju 10 Maharasha.
Den var ju fin där. Du refererade väl det lappet mellan man.
Jag satt ju i Årjängs Småldomarton där man refererade ifrån och såg den här. Vinna via en bra slutrökare på det svenska. Man kommer ihåg namnet, och sen är det ju det är ju en grupp 1 gubbe Per-Oleg. Alltså,
absolut.
Han har, jag ska inte jämföra med Johnny Takter, men liksom det syns verkligen på när han sätter sig upp bakom en häst att han har allt,
tömlaget
som
och allt.
Precis, krävs för att vara en riktigt stor kusk. Och ni som lyssnar på den här podden vet ju att men har Fölet sett någonting live, så övervärderar han alltid det. Så därför sätter jag Maharasha
etta. Jag tycker att det ska vara tipsetan, absolut.
8 Citrin Diablo i struken när vi spelar in det här, ska vi säga. Alltså, där bakom är det väl rätt så tunt, eller?
Jag tror det.
Tror?
Så jag räknar ju med att nummer 10, från om den får de fina ryggarna och kommer med en speed, så är den inte lätt att stå emot. Tycker även att nummer 2 Conway Spirit är någorlunda i alla fall, och Ken Ecke första gången där, det kan vara lite lagom kul, tycker jag. Men min vinnare är ju absolut nummer 10 om jag ska tippa loppet.
Spelar man på utrustning så ska man spela på nummer 5 Global Delightful, som ska tävla med Jänkavang för första gången. Och det kan ju vara intressant om man anser att hästen har visat kapacitet. Där ställer jag mig frågan om den här har så mycket kapacitet.
Ja, men lite fart är det nog, och läget är ju bra med spår 5 i autostart, så den får nog en bra start och är med i matchen i alla fall.
Men
tian gäller ju som våran tipsidé.
Stenhjul, Per-Olof Mittfjeld, det är elitloppskurs kanske här långt på OB. Vi går till ett treåringslopp då, för inom svensk travsports unga serie. Och här kan man ju säga så här då, att man kan, när man vet då, som vi vet nu, Sören, att Churchill Face fick stryk
av en tvååring,
då värderar man ju den, alltså då blir den hästen lite sämre i mina ögon.
Ja, men det
här är ju, det här är ju en, en helt ny grej att liksom hämta in statistik från, eller liksom ta in datan i sin eget huvud, att en tvååring möter äldre. Vi vet ju, framförallt du myntar ju gärna treåringar mot äldre.
Ja, herregud, och tvååring mot äldre. Men det är klart, den var ju väldigt uppsatt i det loppet, den här Fistärste Devil. Så att det, och om de är så nöjda med den då, så ska de ju vinna helt enkelt.
Ja, fast jag tror kanske inte Preben skickar över sin över sundet med Bold Eagle som pappa för att liksom vara nöjd med att få stryk. Alltså, den har ju också varit uppsatt. Men den fick stryk i alla fall. Fem Hennessy Bourbon och åtta Spirit of Lover. Strukna, ska vi säga.
Ja.
Stenhjul är tillbaka i förarsätet med 11 Vamos Flax, enligt mig.
Ja, mig också. Jag tippar inte emot det.
Alltså för 15-5 på Ålborg. Ja, ja. Är det puckelpistbanan?
Nej,
eller?
Nej, det är Århus.
Det är Århus som är puckelpist på upploppet. Ja. Ålborg, inte det bakvarv?
Nej, nej.
Är det också Århus?
Den är byggt efter Åbys mått.
Är det Århus som är bakvarv och puckelpist?
Ja,
jag måste köra oss mer trav där då.
1080 meter varvet på Århus med puckelpisten.
Ja, och där hör vi ju då att man kan resonera så här. Och då ska Stenhjul vinna 2 av 3?
Ja, ja, det är nog en rätt så bra chans i alla fall. Weimos, den är tydligen lite rädd för vissa saker på banan. Men
som vadå?
Så vi får se. Ja, den skyggar lite grann, men den vann på ett bra sätt i debuten. Men han släppte han tog ledningen från bakspår och från sjätte spår. Och släppte vid värmningen när Mikael Lundberg kom med näst och körde ganska hårt. Och då tog han ryggen på den, och det var ju fint, för det satt han bara och så gick han ut i sista svängen och bara åkte förbi. Jättefinast Weimos Flax. Så jag har svårt att tippa emot den. Sen vad man gör ytterligare i snacket är svårt att säga. Men klar förstast i alla fall. Eller åtminstone förstast.
Ja, Churchill Face har vi pratat om, nummer 2. Ett Västbo Mash. Dubbla galopper, dubbla voltstarter,
nu autostart. Ja.
Så ska vi ju komma ihåg att det är väldigt mycket bättre att ha spår 11. Om det är 2 strukna hästar från på det främre ledet. Alltså det är färre hästar och runda helt enkelt.
Mm. 8 är struken där, ja.
Och 5.
Är den också struken?
5 och 8 är strukna. Precis. Ja. Vilket gör det mer intressant. Jag tycker vi går vidare, för vi har intressant och uttömmande information. Sen kommer vi till hästen som man kanske inte kommer komma rätt på. Eller så kommer man rätt på den. Jag avstod faktiskt våran häst i lördags på V75, Rendezvous. Tänkte spår 12, nu har varit inne i en bra period, nu har jag haft med den. Men man ska ju aldrig glömma liksom, jag gör ju alla fel enligt din bok som jag praktiserar, när man inte tar med den såklart. Okay. Men det var ju kul till 16.26 som vanligt en lördag på V75. Här är du lite på 3 Bernad. För den hade vi ju bra snack på, inför näst senast. Då vann den till 16 gånger. Det är en av de bättre vinnarna på Åby år, sett till att man faktiskt kunde skönja kapacitet på tidigare intryck. Då hade den som outsider. Den har ju inte en speedprofil som gör den lämplig att tippa etta i ett travlopp.
Jag menar att lite med dig.
Den är för sårbar i för många lägen för att man ska kunna tro på den rakt ut, för att den ska kunna liksom diktera loppet på egna villkor. Och senast blev det en galopp igen, och då ser vi att det är 4 av 5 som är galopp på slutet, men lik förbannat så finns det ändå ett värde i den, för 12 Jacques Meras kommer väl bli Toto-favorit.
Jo, det får vi nog nästan räkna med. Björn Goop med en häst som i alla fall har ettor i rad, några ettor i raden, den blir ju spelad absolut.
Sen är det ju utropstecken bakom Crosslane.
Ja, du menar på stammen där? Ja.
Nej, det är på snacket. Kommer du ihåg att jag var ute och veva lite och sa att det var någon av de här som skulle vara hans bästa treåring?
Ja, ja.
Det var den här efteråt. Mm. Och det hörde man lite på segerintervjun som vi gjorde, att men det här är, kommer plats, bitarna på plats och så vidare och så vidare. Det där kan man ju höra, speciellt om man lyssnar på vad kuskarna gör. Och har man gjort 7000 sådana intervjuer som jag har gjort faktiskt, då hör man dem rätt så bra. Nu är det ju bakspår, den är inne i ett ruskigt varannagångsmönster. Om det är statistiskt.
Det brukar inte bryta så väldigt lätt det där varannagångsmönstret. Det brukar ofta fortsätta i den statistiken då.
Ja. Nej, jag vet inte. Vart är det?
Ettan är väl någorlunda Global Emotion också, där med Jocke Lögren på nummer 1. Det är ju alltid intressant.
Är och sen väl någorlunda? Det är många mjuka adjektiv där.
Absolut, visst är det. Och sen har jag lite hårdare adjektiv på nummer 5, Rocka Tiger MG, som är riktigt speedy och finast.
Mycket bra, utveckla.
Ja, så den, ja, men den duger, var bra. Det har varit på värringar på axfalla på den flera gånger i förloppen, och jag tycker den kommer rätt så bra sista 600-700 eller varenda lopp den gör egentligen. Så att jag kan tänka mig att den kommer att slåss på speed här ordentligt. Och Jesper Rydberg är ju klart bra kusk, även om han inte står sig mot de andra bästa jämt. Det gör han ju inte, men han är ändå lite kul.
Det är hästen som springer.
Drop, absolut.
Och så får man ju ett odds därefter. Du nämnde helt ju, började prata om Drautner.
Ja, precis. Det är ju hans riktiga häst.
Rätt så kul lopp. Ja. Just ja, den här omgången är rätt så rolig. Ja. Kommer jag på nu. För nu ser jag också att det var runt om anmält på 10 Nacho Bocco.
Ja, just det.
Den stod alltså i, på tal om att Bernard var en bra vinnare. De som tryckte ner Nacho Bocco till 2.04 under kvalen till Kungapokalen i lopp 3. Mm. Det kanske inte var den mest spelbara vinnaren vi har sett i några. Nu vann den ju inte. Men den blev väldigt hårt betrodd där, vilket var lite märkligt. Vi går till Knutsson Rising Star Cup, den åttonde omgången. Och står jag i vinnarcirkeln och tittar på det här loppet, så har vi problem. För Alex Persson kör 12 Gossip Småning, så jag ska räffa. Och då kan man säga, men med 50 meter kvar så blir det seger till.
Ja, detta är ett svårt lopp tycker jag. Jag kan tänka mig att Alex dyker upp här med en speedy Gossip Småning, men det gäller att han får rätt ryggar också till spurten sätts in. Men är absolut en farlig outsider i loppet, det tycker jag.
Du stod mot delar av universum, i alla fall mig, och bröstade Hilding Tiff. Alltså sa att den här kommer jag att tro på. Jag har försökt hitta vinklar, hur kan du göra det? Och men du stod på dig. Lämnar du nu din Hilding Tiff till vargarna?
Jag är i princip med den i A-gruppen. Så att
hur låter A-gruppen?
Jag tänker ordentligt på den. Nummer 1, Bravo Vincero, på att han har ett bra läge. Och nummer 4, Hilding Tiff, på det var han visade näst senast, för det var jättebra. Senast han väl inte med riktigt där runt sista sväng och blev lite trög i det läget. Så att han, men han kom tillbaka någorlunda på upploppet, även om han inte var den där rätta speeden, det var det inte. Så att speedigare är ju nummer 12, Gossip Simone, men den ska få sitt lopp också. Det går ju inte att komma brötande sitt tredje spår sista 1000 med den, för då vinner han väl inte. För att det är inte bara för ett roligt namn, men det är inte så dum häst heller, nummer 6. Och även nummer 7 är inte dum för Bromelker, den ska med på en bred gardering åtminstone.
Det här är ju en spårtrappa, vilket gör att ett bra Vincero har 115 000 på sig, 12 Gossip Simone har 327. Den ena har gjort 50 starter, den andra har gjort 7.
Förvisso. Det är lite, men den har ändå läget med sig.
Ja, alltså jag tänkte säga att det skvallrar rätt mycket mer om Bravo Vincheros kapacitet. Lägg till där V75-vinnande kusk, Elias Ramberg, har vunnit V75. Ja. Det är inte alla i fältet som gör det. Han har rak rygg när han kör ut Elias, som till vardags är hovslagare.
Ja.
Han körde ju den där hästen som en farbror tränade, som han ryckte tussarna på, som sprang som skjutsängen på Färjestad. Kommer du ihåg det? Liten checkhäst från springspår. Om det.
Ja.
Vi går till V86-1, V5 avdelning 5. Och jag kan inte förstå varför det här loppet ska ligga inom V86.
Det är ett bra lopp och någorlunda kända hästar. Så att det är väl förklaringen.
Ja, men det är ju 7 hästar.
Men det är ändå inte lätt att lösa loppet.
Okej.
Okay. Jag tycker jag får hur jag än vänder så blir det 4 hästar i loppet. Nummer 1 är Usain Tull som har ett spetsläge den här gången, vilket ju lär vara gynnsamt. Nummer 2 Ultion Face, för en bra häst. Samma snack gäller ju om nummer 6 Emoji, som har haft väldigt dåliga spår de 2 sista gångerna i Danmark där. Så att den har inte hunnit fram i läge helt enkelt, men den är nog i fortsatt bra form. Och så har vi italienskan Clarissa nummer 4, som ju också tycker jag är en A-häst i loppet. Så att jag har svårt att gå utanför de alla 4 hästarna här faktiskt.
Okej, vilka hästar har visat form på slutet av de 4?
Alltså den har ju 5 och 4, den är ju sent här. Det ser ut som den inte är någon märkvärdig, men den har ju gått i riktigt hårda lopp. Och jag tycker den ser ut som en ordentlig formhäst.
Så den har visat form?
Ja, absolut.
Så du rankar ju sen Tull 1 på form för Emoji?
Ja, ungefär så. Och 2 och 4 strax bakom då.
Det är ju rätt så intressanta hästar
det
här.
Ja, men visst är det.
På tal om varannan gångs betonade. Clarissa, idiotbra årsdebuten var det väl på Färjestad långfredagen.
Mm. Ja,
kom hit, floppade får man nu säga, bakom Imatram i Lovely Godivas lopp.
Ja, just det.
Var ju chanslös från dödens.
Ja.
Vänder tillbaka, vinner på Bjerke på 10 blankt, följer upp med en jättebra prestation på Halmstad. Bra promme, kanske inte samma klös som då, sen galopp. Det var EM-förstorn i och för sig, men ska en femåring duga så får man ju duga. Jag satt ju i Moje till Elitloppsbåten ett tag efter, det var väl galopp där i Gävle som 16 häst.
Ja, precis.
Så vi börjar vid 86 med 4 hästar.
Ja, jag kan inte nästan ta bort någon av dem. Jag tycker det är ett svårt lopp.
Jag har en skitfräck spik sen på slutet, så det är lugnt.
Ja, bra.
V86 avdelning 3.
Ja.
Allan Sonett. Vi hann ju prata lite innan segerintervju där jag och Robert senast, i och med att det var sån det var ju jättebra hanterat av kuskarna som var bakom.
Ja, de hakade ihop där och blev stående på banan.
Ja, men att inte någon ramlade ur.
Nej, det
alltså,
var bra.
Det var bra sinnesnärvaro. Och då sa han väl något i stil med att det här är nog den bästa typen som Hilda har lämnat. Rent liksom kroppsligt, hästmässigt, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Den hade liksom de parametrarna som han eftersökte. Mm. Det var ju ett väldigt bra intryck. Och tittar ni på det loppet så... Jag fattar ju inte att det tar stopp. Jag tittar ju på Allan Sonett och ser att han lämnar dem med 30 meter. Så jag tänkte ju liksom, han måste vara ner på 0,6 fart genom svängen här. Vilken häst liksom. Sen det är klart, det är lätt att se bra ut när de andra står still.
När de är ju precis när de krockar helt enkelt.
Men jag tyckte ändå det var plus i kanten med stort P på Allan Sonett.
Ja, men absolut. Jag gillar den också, så att det blir nog en bra höst för den hästen. Den är nog inne i den där härliga formen. Formuppbyggnaden nu, så att jag räknar med att han har riktigt bra chans. Hotet kan ju vara nummer 1 Vacko 6 där, som har gått riktigt bra på slutet. Tufft lopp senast i Vaggerud, gick fram, tryckte sig till ledningen i sista sväng och blev upphunden på mållinjen sen när han hade haft greppet ett tag. Men formintrycket var bra och loppen innan har varit också bra, så att den känns intressant från nummer 1, men Allan får ju gälla så mycket klar första häst i loppet.
En häst vi har sett på tidigt i sin karriär var ju 5 Jikininki.
Absolut, absolut.
Har du liksom fastställt den kapaciteten på den hästen ordentligt?
Ja, det jag tycker nog att jag har det. Jag tror att nummer 1 och 8 är något bättre, men den är tidig om man tänker ytterligare. Om man inte går på 1:an och 8:an så kan man tänka sig att ta med Jikininki tidigt i loppet. För att det är, jag tycker det ser lite svagt ut bakom det. Så att det är tredje häst, absolut.
Jag tycker det är klassskillnad på Allan Sonett och Jikininki. Vad jag har sett så här.
Ja,
vad jag tror om Allan Sonett, ska jag säga.
Jag håller helt med dig.
Vi går till V86-5 efter att ha snackat om den trion. Det är lopp nummer 8 på HB. 2640.
Ja, det är ju en del som är gynnade, framförallt nummer 6, Bodnik, som går fint på lite längre, 2-6 och 3-1. Men vinner den, har den speed och kommer den till när han har innerspår i 20 volten? Ja, det är det som är frågan. Nummer 8 kan vara i häftig utveckling nu, den har kommit igång med 3 starter.
Utveckling?
Alltså den är tillbaks i, för han har ju varit nere i en nollställ kan man säga.
Ja, verkligen.
Så att nu är den på väg.
Här en kriteriefinalist.
Ja, absolut. Så att utveckling på det viset att den, det gäller ju inte, men att den börjar hitta formen igen, det gäller ju med tätare starter. Så att den kanske att det är första hästen i loppet, men Bodnik alltid chans på den distansen. Gamle Sant Leje-vinnare, eller förra året Sant Leje-vinnare, nummer 7 Igelrock är väl också med, även om den inte så särskilt bra ut senast. Men loppen innan där har ju varit bra. Alltså fyran där på Eagle Rock var ju ruskigt bra bakom Francesco Sett, Luzano Di Quattro och Souvenir Frö. Så att han hade bara kanoner framför sig.
Det var ju ett femmansterslopp, ska vi säga.
Ja,
men det är ju...
Ja, men den följde ju. Den var långt före femman i alla fall. Så fyran var inte dålig på något sätt.
Nej, och det är ju framförallt ett klassiskt intryck när man tittar på. Fem Bömaren då?
Ja, den är med också. Tar man 4 hästar så är det den som är definitivt farlig. Speedy och formas nummer 10 Black Mission. Så varför inte om man vill ha en som i alla fall rensar något. Inte mycket, men något kommer den att rensa. Ja. Men 8 lite plus på den. På att den kan vara rätt så häftig formstegring på den närmaste tiden.
Mm. Bolnik vid seger kliver den upp som den vinstrikaste hästen ihop med Noll Bäcklös. Det är ett kallblod i alla fall som har 9 års seger. Alltså det är 3 stycken svenska varmblod som har 8. Ja. Det är ju en saga, Bolnik.
Jo, men den har ju varit riktigt duktig.
Vi vänder blad till V86 avdelning 7, lopp 9.
Ja.
4 Explode. Sen kan ni säga vad ni vill.
Mm. Ja, det är, för mig känns den ju som den har stannat totalt i utvecklingen. Tyvärr. Men det jänkar vagn på nu, tror jag i alla fall.
Du tycker den har stannat?
Ja, absolut. Men nu får jag väl den i ledningen, eller nu får de väl i ledningen, och då har den i alla fall lite chans i lappet. Men jag tycker att nummer 1 High Five DK och nummer 2 Houdini Shadow är väldigt bra danska hästar. Så kommer från derbymatchningen nu och ska ut i vanliga lopp. Så då kommer de nog att vara riktigt duktiga. Samma gäller egentligen nummer 11 Hipster Eko som också är jättefin häst.
Det är inte skitofta Flemming Jensen står i 11 gånger pengarna på Ålborg.
Ja, men det... Och det var ju derby-revanschen.
Ja, det spelar ingen roll. Det här är ju en avkomma till Roxy Hill.
Absolut.
Det var ju en kanon. Ja. Det är ändå 11
du
gånger.
Du läser programmet exakt hur du vill. Det har du rätt till. Du kan tycka precis vad du vill om det här. Men jag vet att han var ute i sin hårdaste lopp hittills i alla fall. Förutom derby-kvalet då. Så att det var han stod i spelar egentligen ingen roll. För han hade ingen jättebra chans i loppet. Den gick ett bra slutvarv. Men 5:e var ungefär vad han kunde ta. Så att jag tror till och med att Flemming sa i någon där att det var en av hans bättre prestationer, och det håller jag helt med om. Den gick väldigt bra i sista sväng, men nådde inte i kapp de riktigt bra hästarna där.
2 Houdini Shadow, där får vi också få information om den här danska hästen.
Vann ju i Derby Consolation mot just High Five DK i den senaste starten. Det var ju de 2 som slogs 1 av 2.
Ja, inbördesmöten.
Ja, men då var alltså, då ska vi säga så här, att Houdini Shadow nummer 3 och gick till ledningen direkt. Och High Five DK startade med nummer 11. Fick gå i tredje fram till dödens 1500 kvar. Och kom inte förbi, men var ju klar 2. Så att det var de 2 som var bäst i loppet. Så 2-1 gällde i den starten. Men det var mycket på spårlottningen som gav den ordningsförden i mål. Så att det kan vara rätt den här, eller tvärtom den här gången.
Nu sitter 2 Houdini Shadow i ledningen, för den tar sig förbi High Five DK.
Ja, det är ganska hygglig chans på det, speciellt som Björn Goop sätter sig.
Det var fan ett svävande svar.
Ja.
Ganska hygglig chans.
Ja, men det är det. Jag kan inte säga mer om en travlopp än att det är ganska hygglig chans.
5 LB Jupiter.
Explode kan ju också öppna väldigt bra om och Marcus Hultman är ju en extremt bra startkusk. Det har jag ju lärt mig.
Var inte hans pappa Jan
Hultman
också?
Ja, det är en av våra lärlingar. Han var ju lärling hos Arne Holmström här på Åby. Ja, ja.
Och sen var det väl... Vem var det som körde pion? Var det Björn Hultman?
Björn, det var hans häst. Björn Hultmans häst.
Hur var de släkt?
Bröder.
Ja. Ja, men det är liksom ett startsnabbt släkte.
Ja, absolut. Han har ärvt den genen helt enkelt. Marcus Hultman.
Mm, mina vinkompisar då, Nelson Catch Me Emmy. Vi ska säga att 5 LB Jupiter är struken.
Ja, just det.
Jag har ju superrespekt för Torborg.
Ja.
Det är ju en av Norges bästa tränare. Jag tror inte jag får stryk av lusekofterna, om jag säger genom tiderna.
Nej, jag tror inte jag heller.
Och det var en kusk också. De Gaulle Griff.
Den ser väldigt trevlig ut som häst. Stor häst faktiskt.
Men du säger extra så, har den levererat som den ser ut?
Ja, den är ju väldigt stor alltså, så att den borde kliva på ordentligt under tiden de andra springer för livet. Så ska den bara ta några steg så hänger den med dem. Så att den kan vara faktiskt en farlig outsider här, nummer 7. Det går det grepp. Jag vill se det där riktigt fina i Sverige på den också. Jag tror att det kommer rätt som det.
Vi har inte nämnt derbyfinalisten. Om jag läser programmet rätt.
Ja.
11 Hipster DK. som galopperade derbyt. Det var alltså det loppet näst senast som går över 3000 meter.
Stod i 11,70, så det var många som hade den som en farlig outsider i loppet i alla fall.
Den lyckades med någonting som varken Houdini Shadow eller High Five DK gjorde.
Nej, den gick till finalen, det gjorde den.
Ja.
Men fick starta från ett ganska svårt läge där då. Så att, men det var ju en lyck för basket var det de som trodde på den. Så den stod ändå i 11,70. Det tycker jag är ett lågt odds för en häst i ett derby. Då är i alla fall en hel del som tror på den. Och den ser väldigt bra ut som häst betraktat. Jag tror du kommer att vara väldigt nöjd när du ser den. En grann fux som ser verkligen ut och har stilen med sig helt enkelt.
Ja, här får man ju värdera och tänka precis som man vill.
Ja,
om jag säger att man ska spika Explode, ja men då kommer du spika den här som är sträcka på 4%.
Ja, du får i alla fall med dig en väldigt spelvärde på den, ja. Om du känner för den.
Sen kan man ju faktiskt ta med de hästarna man tror vinner loppet som ger då ett sämre odds. Det här är ju liksom en ny nivå. Det är spelvärde, helt enkelt. Tio Gasparito skulle vara den nya Art Online som vi för 1,5 år sedan.
Ja, det har du där. Den har gått ganska bra på slutet.
Den är på väg upp i alla fall och vi har ett bra grundsnack
den är stark,
på hästen.
Stark häst i alla fall, så att kör de andra som gärningar och de blir stående i princip på upploppet så kan den ju eventuellt dyka upp.
Det här loppet är väldigt mycket bättre än Allansson 1-loppet.
Mycket,
för här finns det nästan någonting om,
mycket bra lopp.
Om varje häst.
Ja, absolut. Ja, men det är lopp 9 imorgon är riktigt bra.
Vilka tar du med? Jag har ju sagt vad jag gör.
Jag tar ett High Five, nummer 2 Hound in the Shadow. Nummer, jag plockar med den 7:an också, De Gaulle Griffran, det ser så pass rejäl ut. Och så tar jag med den 3:e dansken också, Hipster Deco. För jag vill ogärna spräcka på stenhjul när jag vet att han kommer med ganska bra hästar. Han kanske ska ut för tredje segern för dagen här, det vet man ju inte.
Lopp nummer 10.
Svårt lopp i övrigt, alltså du kan ta nästan alla.
Sweden International Yearling Sales auktionslopp. Hästar som är födda på auktionen, vad de kostar, står bredvid.
Ja, just det.
Och då är det dags för 3 Windmill Jam att betala av sig. För han kostar 2 miljoner kronor som 1,5-åring. Vi ska säga det att 1 Luca Barroso är struken.
Aha, det blir...
Och då flyttas ju hela fältet fram. Eftersom han var enda hästen på 26,40.
Nej.
Står de kvar på 26,60?
Nej, det gör de. De. Alltså man får inte ändra den distansen, men det är ju ett tryggt program. Detta är ju ett tryggt program.
Ja. Det här händer ju inte speciellt ofta.
Nej. Däremot flyttas det fram om den här hade strykats innan programmet hade tryckts. Då hade man flyttat fram
på 26,40. Men då är ju inte med.
Nej, precis.
Nej.
Då flyttar man fram.
Okej, du menar så. Om du inte har någon häst som står på första tillägget. Så, bra, då har vi konstaterat det. Luca Barroso som för övrigt stod läskigt bra in i proppen. Och det här är ju ett fint lopp. Det är fina hästar. Ska vi säga.
De kommer nog gå rätt så bra allihopa under hösten här. Det kan jag rätt så säker på.
5 Jobs Pose kommer från V75-seger.
Ja.
Och
väntar nu, den ska ha det här loppet inför finalen den 14 oktober på Sovalla. Så att den kommer nog, Björn får nog köra lite grann för att sota ur den helt enkelt. Så att den har nog en vettig chans. Så att 5 före 3 är mina A-hästar i loppet.
Anmärkningsvärt är väl ändå, nu gissar jag lite här, man står över derbyt helt. Men 4-åring med jättefin stam. Från ett hårt satsande stall mot en av Sveriges bästa tränare. Medan Windmill Jam som hade lite samma förutsättningar gick för det så att säga. Skvallar det någonting? Kan man läsa det så att det skvallar någonting om hästens fulla kapacitet?
Vi pratar om nummer 5.
Ja. För det är ju på ett sätt anmärkningsvärt kan jag tycka.
Men de hade väl vinnarna ändå. Gör vi ärligt det?
Eller? Ja, jo.
De ville väl inte bråka med Joviality.
Fast om Anders Ström äger 12 stycken 4-åringar och 6 olika tränare kan du inte säga till 5 tränare, ni får inte starta med för det här ska...
Men det skulle man ju kunna tänka sig.
Jag hör vad du säger, och visst, precis. Det makes sense, för då kunde du starta på Romer veckan innan eller vad.
Och det vann han ju så att han fick ut lite i alla fall.
Ja.
Och de går för den där finalen den 14 oktober i den klass 2-finalen helt enkelt. som är intressant. Som
och här är det ju 150 000 till vinnaren, så det är ju också.
Det är bra lopp att träna sig faktiskt. Mm. Det, för det är ju mycket att tjäna om man lyckas. Men på något sätt 5 före 3 tycker jag. Jag tror det blir svårt för de andra att vinna i alla fall. Men de kan göra bra lopp, det gör de nästan allihopa.
Jag kan väl säga att 4 och 6 är framförallt starka. Men det här loppet kommer inte behöva vara stark i det här. När det är så få hästar över 2 och 6. Och så bra hästar.
Nej.
För det är nog ingen som kan köra på styrka, för då får man stryk ändå. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Alltså du kör för offensivt helt enkelt i förhållande till, till din kapacitet.
Precis.
Och då blir man trött och då har man inget att hämta sista biten. Mm.
Men det är ett fint lopp.
Ja.
Det är kvalitet.
Jag gillar det.
På det doftenloppet. Ser du vem som är på bilden vid sidan om där?
Nu ska vi se, var tänker du på?
På vid sidan 10. Klassisk vinnare.
Du menar bland de 5 där, ja.
Mm. Det är Dancer Brodde.
Ja, alltså du menar hästen, ja.
Ja, han
hästen,
var ju tillsammans med Stefan.
Jag tror du menar bland de där 5 människorna som stod där.
Ja, Stefan Persson körde ju, det är en klassisk vinnare. Och Peter Unterstein stod ju bredvid.
Ja men det gör han ju.
Dancer Brodde vann ju när det var 3-årslopp förra året.
Ja.
Och en fin kurva, startade ju i ett utdragningslopp till Grand Prix UET.
Just det.
Det ligger väl som V75-1.
På lördag där, ja.
Precis, och vi kommer komma tillbaka mer den här veckan, för vi har ju en lördag som ser helt okej ut.
Ja, verkligen.
Där vi ska snacka igenom de 12 loppen där också, såklart. Men nu har ni ju lyssnat på det 254 avsnittet av Travkött, som har pratat in om onsdag den 27 september. Vill man följa med på våra tankar och idéer och tycker att Sören har ju full koll på det här, då finns vi på atg.se/abitravet. Där säljer vi lite andelar i Travkötts V86. Ja. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.
Yes.